Välkomna till Avanza-podden med mig, Felicia Schön, och jag är privatekonom på Avanza. Även idag har jag lyxen att ha med mig en gäst i studion. Och jag säger varmt välkommen hit till Johan Sjöstrand som är produktägare hos oss i det som vi kallar för Team Ränta. Kan inte du säga hej och presentera dig själv lite, Johan?
Ja, tack så mycket. Jag är produktägare i Team Ränta, och det vi jobbar med är ju dels vår värdepapperskredit, men det är inte det vi ska prata om idag, utan vi har även ansvar för våra sparkonton. Så dels Avanzas egna sparkonto och sen våran sparkontoplattform Sparkonto Plus.
Så jag tror att de flesta kan gissa lite vad det är vi ska prata om idag. Och jag sa det till Johan när vi klev in här i studion, att jag är sur idag. Och det är för att min portfölj, den har varit riktigt röd och tråkig idag. Och därför är det extra roligt att prata om just
Sparkonton
idag. För att det är ju ändå en sparform som är lite mer konstant. Det rör sig i alla fall inte neråt.
Nej,
i siffrorna i alla fall. Det går alltid upp. Mm. Om man har ränta på det i alla fall.
Exakt.
Det har ju, det här med sparkonto har ju verkligen blommat upp på agendan igen efter, ja, men vad ska man säga, nästan 10 års ide. Mm. Det har legat och sovit. Mm. Och jag vill inte tappa er där hemma nu, för att i första anblick så kan det ju låta som ett ämne som är lite, hallå, har ni tappat det där hemma nu? Sparkonto. Men vi ska djupduka i lite statistik när det kommer till sparkonton, hur det fungerar. Lite beteendepsykologi tror jag att Johan kommer bjuda på också, om jag inte har helt fel.
Ja, men kanske det.
Och sen ska vi såklart också berätta om varför borde alla ha ett sparkonto? För det är faktiskt en superviktig, alltså den viktigaste grundpelaren skulle jag säga i en sparande.
Absolut.
Det är smart strategiskt helt enkelt, och idag ska vi prata om allt som har med det att göra. Så om vi ska börja i någon ände så kan vi prata lite om det här. Så varför har det varit bortglömt?
Ja, alltså det som har varit bortglömt är ju framförallt räntan. Liksom. Sparkonton har ju funnits, men det har inte funnits så stor vits med att använda dem. För många av dem har ju haft nollränta, för att vi har haft det här nollränteläget så länge. Men det ligger ju väldigt, väldigt mycket pengar på sparkonton. Eller på någon form av bankkonton i alla fall.
Har du någon siffra på det eller?
Ja, men jag kollade precis här, och senast som SCB visade upp det så ligger det 2600 miljarder på sparkonton eller lönekonton. Alltså pengar på olika former av bankkonton som antingen har ränta eller inte.
Och 2600 miljarder, det är ju så mycket pengar så att det är svårt att greppa.
Ja, men det är, alltså, om man tänker att vi är 10 miljoner invånare i Sverige, så blir det alltså 260 000 per invånare.
Det var lättare att relatera till.
Sen så är ju det förstås absolut inte så jämnt fördelat. Men det är sjukt mycket pengar. Och det tror jag särskilt kanske många Avanza-podden-lyssnare inte tänker på. Alltså det finns mycket mera på som inlåning, alltså på bankkonton, än hela det liksom privata fondsparandet exempelvis. Så det är en jättestor del av svenskarnas sparande.
Och där har vi ju pratat mycket om så här, att man ska våga flytta sig från sparkonto till börsen. Och det har vi pratat mycket om även i de här tiderna som det har varit liksom nollräntenivåer. Men för de allra flesta så behövs ju ändå ett sparkonto av någon. Alltså alla behöver ett sparkonto, just eftersom att det är där det kortsiktiga sparandet ska ligga. Alltså bufferten, och om man sparar till någonting som inte ska höra hemma på börsen. Men vi var ju inne på det, att sparkonton har blivit liksom lite bortglömt för att det har varit nollräntor, och kanske särskilt för dem som är lite yngre. Alltså jag tänker generation Z.
Ja, men det är de som är under oss i alla fall.
Ja, alltså de som är typ i 20-årsåldern.
Ja, men precis.
Nu är jag ju också 20-årsåldern. Men jag menar, de som aldrig har upplevt att det har funnits ränta på sparkonto, de har ju lika gärna bara kunnat spara på ett vanligt lönekonto.
Exakt.
Men nu helt plötsligt så har ju någonting hänt med styrräntan som ju har gjort att allting har blivit så fruktansvärt dyrt. Men det har ju också gjort att man plötsligt får en ränta på sitt sparkonto.
Ja, men precis. Så det,
Bring back the sparkonto.
Exakt, och i och med att det har varit nollränta så länge och sparkonto inte har varit särskilt, särskilt sexigt. Man har inte behövt bry sig om vilken ränta man får på sin, alltså på sina kontanter som man har på någon form av bankkonto. Så har ju folk glömt bort lite grann, känns det som.
Mm.
Men nu är det ju en annan situation och nu kan man få en helt okej ränta ändå. Väldigt många bryr sig inte om det tillräckligt, utan väldigt många accepterar en väldigt låg ränta, och det är ju ganska, det är rätt tråkigt, för det är att liksom ge bort pengar nästan.
Ja, för att jag tänker att vi ska gå vidare till det här. Jag tror det är många som också undrar sig hur ett sparkonto liksom egentligen fungerar. Och jag tänker att du ska få berätta lite om det. Dels typ så här, hur fungerar det med räntan? När får man den? Varför får man den? Hur sätts den?
Ja, men absolut. Sparkonto är ju en väldigt enkel produkt, får man säga. Men det finns ändå en del grejer man kan gå igenom. Så räntan, alltså den räntan som anges, det är ju alltid själva årsräntan. Så om ett sparkonto har 2% ränta och man sätter in 100 000, så efter ett år så har man då tjänat ihop 2 000 kronor. Men sen riktigt så enkelt är det inte heller, för man måste också skatta på det här. Så sen är det 30% skatt på de 2 000 kronorna. Så det du faktiskt har kvar själv blir ju då 1 400 kronor.
Men även om du behöver skatta så ger du dig ju mer tillbaka än vad du förlorar på att skatta.
Ja, ja, det är alltid bättre att ha pengarna på ett konto med ränta och så hög ränta som möjligt. Och det är också så, alltså, även om det är årsräntan som anges, varje dag räknas ju. Det är inte så att du behöver ha pengarna på ett sparkonto under ett helt år för att du ska få ränta, om du har ett rörligt sparkonto där man kan ta ut pengar, så att säga.
Så om det är så att du har pengarna på ett sparkonto med ränta i 3 månader, så är det inte så att du förlorar dem om det inte har gått ett år?
Nej, exakt. Då skulle du ju ha tjänat ihop då. Med det exemplet skulle du ha tjänat ihop 500 kronor på 3 månader. Och egentligen så tickar det ju varje dag. Så varje dag får man som en 360-del av de där 2% exempelvis. Så varje dag man har pengarna på sparkonto räknas och är bättre än att ha dem på ett konto som inte ger någon ränta.
Och varför är det egentligen så att banker erbjuder ett sparkonto, alltså ett så kallat inlåningskonto som bankerna gärna kallar det, för att göra det lite komplicerat?
Mm. Ja, men precis. När vi från vårt håll pratar om sparkonton, eller egentligen alla konton som det ligger pengar på, så pratar vi om det som inlåning. Och det är ju det är egentligen. Alltså det är ju vi som lånar pengar av våra kunder då. Och
det här gör ju alla banker.
Ja, ja, men precis. Alla pengar som ligger på något konto överhuvudtaget i stort sett är ju egentligen att banken lånar pengar av kunderna. Och sen så har man tur så betalar banken också en ränta för det. Eller det kan man liksom förvänta sig. Men även om de inte betalar en ränta så kommer de fortfarande att använda de pengarna till någonting. Så det,
för att de själva ska tjäna pengar sen då?
Ja, men precis, precis. Så hade vi inte gjort någonting med pengarna, då hade ju ingen bank kunnat ge någon ränta. För då hade det bara varit att ge bort pengar liksom. Men utan det, alltså, det klassiska en bank gör är att man både lånar in och lånar ut. Så de här pengarna som ligger på sparkonton kan ju förstås banken använda för att låna ut till en högre ränta. Och så tjänar man pengar på mellanskillnaden där, eller själva räntenettot. Eller om man som Avanza till exempel, vi har ju en ganska liten utlåning. Vi har inte en så stor utlåningsverksamhet. Utan...
Och utlåning för dem som inte vet det handlar ju om bolån då alltså.
Ja, precis. Eller värdepapperskrediter för den delen.
Eller värdepapper.
Men att vi lånar ut till kunderna så att de betalar oss istället. Men den produkten har aldrig varit särskilt stor hos Avanza, utan vårt fokus har ju liksom framförallt varit sparande och investeringar och den typen av grejer, snarare än en traditionell bankverksamhet kan man säga. Så då kan vi också använda den här inlåningen och få avkastning på annat sätt genom vår liksom treasury-avdelning som investerar pengarna. Sen finns det förstås väldigt mycket regelverk kring allt det här. Det är inte som att vi kan gå loss och göra vad som helst med den här inlåningen.
Nej, och jag tycker ju att ingen ska ju absolut vara liksom orolig för det, utan det är ju så det finansiella systemet fungerar. Pengar sätts in och sen används de till annat, men man har ju fortfarande liksom i praktiken kvar sina pengar.
Ja, ja, precis. Det är exakt. De ser ut som att de ligger där. Egentligen gör de kanske inte det, utan de används till någonting. Men vill man ta ut dem så kan man alltid ta ut dem.
Precis. Problemet uppstår ju egentligen bara om det är så att alla vill ta ut sina pengar på samma gång. Och det är ju därför vi har den här insättningsgarantin i Sverige.
Ja, exakt. Ja, men precis. För det är ju inte helt sant att vill man ta ut dem kan man alltid ta ut dem. Det händer ju att det inte är så. Det har ju skett sådana liksom bankruns när alla ska ta ut pengarna samtidigt och så tar pengarna slut. Och det är därför som insättningsgarantin finns. Och insättningsgarantin innebär ju att man är skyddad upp till 1 050 000 kronor. Om liksom mot förmodan banken skulle gå i konkurs till exempel, så kommer man alltid få upp eller få ut upp till 1 050 000 kronor från staten som har garanterat det, helt enkelt.
Och insättningsgarantin kom ju till just av den anledningen att man såg det att det blev ett ganska sårbart system när det uppstod en oro i att det skulle ske någon form av kris inom banken och alla skulle ta ut sina pengar samtidigt. Så för att motverka det så har man den här insättningsgarantin egentligen för att man ska känna sig trygg med att man får tillbaka sina pengar upp till en viss nivå. Men du, vi pratade ju lite om det också, att det har ju varit ett tillfälle ganska nyligen där insättningsgarantin inte fungerar så bra.
Nej, men precis. Nej, men exakt. Alltså, insättningsgarantin är egentligen, den känns ju som en, framförallt en trygghet för kunderna, men det är ju också väldigt mycket en trygghet för bankerna, för att i och med att insättningsgarantin finns, så finns det heller ingen anledning för kunder att få panik och ta ut alla pengar liksom samtidigt. Men det funkar ju bara om insättningsgarantin är tillräckligt hög för att man inte ska behöva vara orolig för det. Och för vanliga privatpersoner så räcker ju 1 miljon ganska långt för de allra flesta. Men nu hade vi till exempel det här exemplet i Silicon Valley Bank.
I mars i år, va?
Precis, där blev det ju en klassisk bankrun. Och den banken gick ju under. Och anledningen till det var ju att det var ju inte vanliga privatpersoner som hade liksom 20 000 sparat där, utan det var ju stora företag, eller ofta startups, som hade många miljoner i alla fall sparat. Och då kunde man tömma det ganska snabbt, och de blev ju heller inte tryggade av insättningsgarantin, som, jag vet inte riktigt var den är i USA, den är lite högre än här tror jag. Men den var,
ja,
i alla fall,
men just när det kommer till liksom företagsbanker tror jag att den var högre, men som du säger så var den ju för låg, vilket gjorde att alla ville komma åt sina pengar samtidigt för att ta ut dem. Så det som hände till sist var ju att staten var tvungen att gå in och garantera att de skulle få tillbaka de pengarna de hade, även om det var högre än insättningsgarantin, eller minns jag fel nu?
Ja, nu, ja, det här borde jag ha läst på innan. Men precis, det blev ju, för det är inte så fanns alla de här pengarna. Det var bara att Silicon Valley Bank inte kom åt dem just nu, tror jag. Så de kunde, staten kunde trygga det här, men egentligen utan att faktiskt baila ut banken. Utan bara agera liksom, stå för mellanskillnaderna. Lite överbryggningslån tror jag blev någon lösning där. Det finns säkert många lyssnare som har bättre koll på detaljerna här egentligen.
Det är ju också så att jag vet inte om det är många som känner till det. För du hade ju någon siffra på hur många det är som känner till att vad de har för ränta på sparkontot.
Det gjordes en enkätundersökning av SBAB här i början på sommaren, såg jag. Och då frågade man kunder om de visste vad de hade för ränta. Och då var det bara en tredjedel som visste vad de har för ränta.
Så ett litet test till er som lyssnar på det här nu, utan att kolla, vet du vad du har för ränta på ditt sparkonto? Det kan du fundera på. Jag vet vad jag har, för att idag när vi släpper det här, då har ju vi, vadå?
Ja, då har vi 3,50 i ränta hos Avanza.
Nej, men det är ju skett en höjning nu.
Precis. Och det är ju högre än vad de flesta har hos sina storbanker exempelvis. Så är det så att man har en stor buffert liggandes där, så kan man ju överväga om man borde flytta in det till Avanza eller någon av våra samarbetspartners, eller för den delen någon annan aktör som erbjuder högre ränta på marknaden.
Men om vi börjar med det där du sa om att bankerna, alltså de storbankerna, ofta har lägre ränta. För det är ju ganska pinsamt mycket lägre hos många av de allra största bankerna, där de allra flesta har sitt sparande. Varför är det så att de, hur kommer det sig att de erbjuder så mycket lägre ränta än vad vi gör och andra nischaktörer?
Mm. Alltså de erbjuder ju lägre, nu erbjuder de ungefär runt 2% av flesta.
Mm.
Och
då ska vi ju säga att styrräntan förväntas höjas nu i veckan till 4%.
Precis, precis.
Och ligger i dagsläget på 3,75.
Exakt, så man kan väl säga att man borde kunna förvänta sig alltså absolut minst 3% i ränta på ett sparkonto. Men alltså storbankerna, alltså rörliga sparkonton där ligger på typ 2%. Lönekonton ligger väl ofta på 0 eller 0,25.
Mm.
Sen kan man ofta få högre ränta om man har bundna sparkonton. Men det är ju ganska dålig idé om man har kvar det som buffert. För en buffert vill man ju kunna komma åt liksom.
Ja, men precis.
Men ja, din fråga var varför de inte har högre. Och det beror egentligen på att de inte behöver ha högre ränta än så. För att kunderna accepterar att man bara får, säg 2% ränta. Så om det istället hade varit så att många inte accepterade det utan istället sökte sig till andra nischaktörer med högre ränta, så hade ju det på sikt tvingat upp sparkontoräntorna även hos storbankerna.
Så det handlar egentligen om att de har en konkurrensfördel i att kunderna stannar oavsett?
Ja, precis. För de allra flesta är ju redan kund hos en av de fyra storbankerna. Och då är det ju bekvämt att ligga kvar där. Och 60% av de här 2600 miljarderna ligger hos någon av de fyra storbankerna. Så de har ju den absoluta merparten liksom.
Alltså jag tycker att det är så intressant. För vi pratade också lite om det innan du och jag, är att så här, just nu det är ganska svåra ekonomiska tider för många. Det är många som går och kollar på liksom, jämförelsepriser på ICA, och man kanske köper ett smör som är 3 kronor billigare än det brukar vara. Men samtidigt så förlorar man tusentals kronor på att, på att inte flytta till en bättre ränta för sitt sparande.
Mm.
Varför tror du att det är så?
Nej, men det är konst. Det är ju lite konstigt samtidigt som så här, man är ju inte helt rationell. Man är ju, alla är ju bra på vissa grejer och dålig på andra. Och för de flesta så finns det väl 1000 saker som är viktigare och roligare i livet än att ha koll på sin sparränta.
Det är sant, men om jag får liksom ge ett spartips, alltså ett riktigt bra spartips, så är det ju att lägga mest energi på den typen av aktioner, eller vad ska man säga, agerande i sin ekonomi som ger störst skillnad.
Mm.
Och det är ju ofta bolåneräntan som sagt, men också sparräntan. Och särskilt kanske för dem som har, både då för bufferten är ju ofta mellan typ 30 och 150 000 kronor för de allra flesta, om man nu utgår från liksom riktlinjerna. Och om man har ett kortsiktigt sparande, så att man sparar typ till en kontantinsats eller till resan nästa år. För många är det liksom ändå mycket pengar. Och bara ett par procent ränta spelar ju superstor roll. Alltså det handlar ju om tusenlappar per år.
Ja, precis. Det gör det ju. Så på sätt och vis är det ju väldigt mycket pengar. Sen så, jag tror, alla sätter ju i relation till hela beloppet. Och i relation till 150 000 så blir ju några tusen inte så mycket. Så det är väl kanske därför man liksom inte riktigt...
Sen får man ju ränta på räntan också.
Det får man också. Ja, säkert om man har lite precis. Har man det liggande under lite längre tid, så får man ränta på ränta också.
Mm.
Alltså ganska mycket buffert ligger ju där år efter år utifall att liksom. Så då är det ju den effekten också. Men annars tror jag, om man inte så här motiveras av hur mycket man kan tjäna på att istället byta till ett konto med högre ränta, så då kanske man istället motiveras av att veta att om inte du tjänar den räntan, så är det någon annan som gör det. Så accepterar man väldigt låg ränta eller har hela sin buffert på sitt lönekonto exempelvis, så då ger man bort de pengarna till någon annan. Och det är ju egentligen konstigt gjort också.
Ja, så man ska vara rationell. Men jag hör ju vad du säger. Alltså, de flesta tror jag dels inte känner till det överhuvudtaget. Och det är nog också många som överhuvudtaget inte har reflekterat över det.
Mm. Ja, men precis. Och vi kör ju kundintervjuer löpande liksom. Så vi har frågat en del om det här också med hur folk tänker kring sparkonton och de som inte har det hos oss eller någon annanstans. Och dels finns det ju så här okunskap, eller att man inte har tänkt på det, för att det har varit ganska ointressant under alla de här nollränteåren. Sen finns det några andra som ändå har tänkt på det, men som ändå har det, då finns det lite bättre argument. Ett vanligt där är att man vill ha det lättillgängligt. Så man har en buffert så vill man inte ha det hos någon nischaktör och sen så tar det en eller två bankdagar när man vill åt pengarna.
Hur lång tid tar det för att över pengarna från oss?
Ja, men från oss så tar det ju antingen får man det samma dag eller så får man det dagen efter under bankdagar. Så det går ju ganska snabbt, men det är klart att det kan ju vara att man behöver pengarna ännu snabbare än så. Men då, alltså då tänker jag att det smartaste då är ju, har man en buffert på säg 50 000, så det kanske inte är så stor sannolikhet att man behöver 50 000 imorgon. Då kanske det räcker att ha 5 eller 10 000 lättillgängligt hos sin storbank, men ändå flytta över majoriteten av bufferten till ett sparkonto som faktiskt har lite bättre ränta.
Alltså jag kan ju säga att det är exakt så jag gör. Jag har, lönen kommer ju in på min lönebank och sen har jag kanske 10 000 liksom i buffertsparande på banken ifall det skulle vara så att jag behöver någonting. Ett par tusen på mitt kortkonto och resten går liksom rakt in på Avanza. Och det är ju dels för att jag ska få ränta på pengarna, men också för att det ger en mycket bättre överblick över hela mitt sparande när jag har allting på Avanza. Så då kan jag se så här ser min buffert ut, så här ser mitt kortsiktiga sparande ut, så här ser mina investeringar ut. Och jag tycker att det är ett superbra sätt. Men jag ska komma in mer på det om en liten stund när vi ska prata om varför det kan gynna en i strategin när det kommer till sparande. Men du ska först få prata klart om varför du tror att det är så att man inte bryr sig så mycket om sitt sparkonto.
Ja, nej men för det andra argumentet när vi frågade kunderna, det är ju att det känns tryggare att ha allting hos en stor bank. Och det kan också vara ett bra argument om man har väldigt, väldigt mycket pengar. Att man vill ha liksom en bank som man litar på, är trygg med och sådär. Men tack vare insättningsgarantin så det är egentligen det enda man behöver bry sig om. Alltså, hittar man ett sparkonto med hög ränta och insättningsgaranti och man har mindre än 1 miljon kronor man ska sätta in där,
så är
det precis lika tryggt liksom.
Och där tycker jag ju också att det är så himla bra med oss. Vi glömde nog ta upp det tidigare idag. Sparkonto, vi har ju dels vårt eget sparkonto, men sen har vi också samarbetspartner. Kan inte du bara snabbt berätta om det?
Ja, men precis. Vi har ju en lite ovanligt upplägg på Avanza. För det så har vi vårt egna sparkonto som är som vilket sparkonto som helst.
Och det är det som höjdes i 3,5 ränta idag.
Precis, precis. Men sen har vi ju länge haft Sparkonto Plus som är våran sparkontoplattform där vi samarbetar med en massa andra aktörer som behöver inlåning helt enkelt och erbjuder sparkonton på vår plattform.
Och då är det till exempel Sparkonto Plus Klarna, Sparkonto Plus Collector, Sparkonto Plus Froda, vilka har vi mer?
Precis, Nordax, Resurs, Borgo.
Nu får vi inte glömma
nej, ja, men nu glömde jag en nu kommer jag. Jo just det, Santander har vi också.
Visst ja. Och där ska vi också bara snabbt nämna att Santander har ju norsk insättningsgaranti. Och då...
Ja precis, de har norsk insättningsgaranti och då innebär det att det är istället 100 000 euro.
Exakt.
I insättningsgaranti.
Vi måste säga det för att det inte ska bli någon missförstånd.
Ja.
De andra har ju då
de andra har vanlig svensk, då är det 1 050 000. Men precis, och anledningen till att vi har det samarbetet, det uppkom ju under den här nollränteperioden när Avanza själva inte kunde erbjuda någon hög sparkontoränta för att vi inte har någon, inte särskilt stor utlåning och heller inte någon utlåning till så jättehöga räntor. Så därför så kunde inte vi erbjuda bra sparkonton och då samarbetade vi istället med andra. Så för kundernas perspektiv så är det väldigt liten skillnad egentligen. Man har allting samlat på Avanzas plattform. Det känns som att alla pengar ligger där, men egentligen så är man ju liksom kund hos till exempel Nordax också då. Och det är de som faktiskt kan använda de här pengarna som man har satt in på sitt sparkonto. Den skillnaden som finns, det är väl att på vårt egna sparkonto kan man göra interna överföringar dygnet runt, precis som på vilket konto som helst hos liksom Avanza. Medans Sparkonto Plus, där kan man bara göra överföringar under börsens öppettider kan man säga. Så inte på kvällar och inte på helger.
Och då menar du till exempel att man inte kan föra över från sitt sparkonto plus till sitt ISK till exempel?
Ja, precis, precis. Pengarna är liksom låsta på sparkonto pluskontorna på kvällar och helgerna.
Ja, men ofta är det ju så att man vill föra över dem antingen för att ta ut dem till sitt lönekonto eller för att handla någonting helt enkelt.
Exakt, exakt. Och då, ja, så det är inte särskilt stor skillnad, utan kundupplevelsen är ganska lik, men fördelen är att man har massa olika sparkonton man kan välja på och de konkurrerar mot varandra, så man kan alltid välja det konto som har högst ränta helt enkelt.
Jag ville ändå ta upp det där att jag tycker att det är superbra, för man, precis som du säger, man kan ju ha liksom alla de här sparkontorna hos alla olika aktörer, som man har liksom 8 olika sparkonton och sen kan man ju flytta pengarna dit som räntan är som högst just då. Sen är det kanske ingenting jag rekommenderar att sitta liksom och flytta varje dag, det är ju superjobbigt liksom. Men fördelen med det är ju att det blir en ökad konkurrens mellan aktörerna, vilket gör att räntan tenderar att kunna höjas mer.
Ja, nej men precis. Och så blir det fortfarande enkelt för dig som kund att du kan ha allting på samma plattform. Alternativet är ju förstås att man hela tiden kollar vilken aktör alltså utanför det här samarbetet som har högst ränta och flyttar dit. Det är ju ännu bättre om man alltid vill maxa sin ränta, men då blir det blir ganska mycket jobb att hela tiden öppna ett nytt konto hos en ny aktör som råkar ha högst ränta liksom för stunden. För rörliga sparkonton är just rörliga och rör sig ganska så mycket liksom. Så det är som en bra mellanväg mellan att ha allting samlat och tryggt och ändå få bra ränta.
Jag tycker att det är hur bra som helst. En annan sak som också många glömmer bort är ju att vi har ju 1 miljon insättningsgaranti på alla konton, förutom då Santander som har 100 000 euro.
Just det.
Jag fick också blev plågsamt medveten i förra veckans podd om att jag säger euro på extremt skånskt. Euro! Mm.
Jag säger nog euro.
Ja, det är inte så alltså jag kanske ska börja säga euro istället för att det inte ska låta som att jag kommer från liksom bondelandet.
Ja, nej, men jag tycker du sa det fint.
Euro. Men hur som helst, det är ju det fina med att de här 8 kontorna, det gör ju att man egentligen kan ha 8 miljoner sparade hos oss med insättningskonto.
Ja, men precis. Det är väldigt bra för de absolut rikaste kunderna också. Det är inte särskilt många som har 8 miljoner i kontanter liggandes. Men har man det så kan man ju dessutom få insättningsgaranti liksom fördelat på 8 olika aktörer och upp till 8 miljoner kronor, eller drygt 8 miljoner då.
Precis, och det är ju kanske inte jättemånga som har så mycket pengar, men det kan ju vara så till exempel att man ligger mellan bostadsaffärer och att man har fått in någon miljon för de som är i bostadskarriär som väntar på nästa bostad eller kanske att bli investerade eller vad nästa steg är, och då kan det ju vara absolut till fördel att det finns insättningsgaranti liksom samlat på ett ställe. Annars kan det ju vara så att man behöver öppna ett konto i varenda bank och hålla på liksom 4 olika inloggningar och sådär. Så det tycker jag också är värt ändå att ta upp. Ja, men vi kan ju i alla fall konstatera att det är många som är ganska irrationella när det kommer till att välja att ha ett sparkonto. Och som sagt, vi tror ju att det beror mycket på att ja, men det har varit nollräntor så himla länge. Men utöver det att det faktiskt ger en ganska fin ränta, så tycker jag ju att det är strategiskt att ha ett sparkonto. Alltså jag kan komma på, jag försökte lista anledningar, för jag skulle skriva ett blogginlägg om så här anledningar till att man ska ha ett sparkonto. Jag kom upp i 15 anledningar. Men sen tvingade tyvärr min content manager mig att banta ner det till 5 anledningar. För den första frågan som jag ställer mig, eller som jag tror det är ganska många som ställer sig, det är så här: ska man välja bundet eller ska man välja rörligt när det kommer till sparkonto? Vad tycker du egentligen?
Ja, men jag skulle säga att för de allra flesta så är ju rörligt bäst. De flesta av våra kunder i alla fall har ju sitt sparkonto som en buffert eller möjligen som i väntan på nästa köpläge liksom. Och då ska man absolut ha rörligt sparkonto, så att om någonting händer så kan man använda sin buffert. Bundet sparkonto passar ju färre. Det är ju om man verkligen vet att man inte behöver komma åt pengarna. Om man sparar till en resa om ett år, eller att man ska betala in extra mycket skatt om ett halvår eller någonting, då kan man binda det ett år eller ett halvår. Men
jag tycker ju verkligen att man ska vara helt säker på att man inte behöver pengarna.
Ja, men precis.
Och kanske gärna också då ha någon ekonomisk trygghet som är obunden, så det inte är så att man behöver stressa över det.
Exakt, exakt. Nej, men så de, för de flesta är nog rörligt bäst. Och det, om vi kollar på hur det ser ut hos oss också, så ligger ju men typ 95% av alla pengar på sparkonto ligger på rörligt. Så ja, åtminstone bland våra kunder så är det absolut mest populära alternativet. Sen beror det ju förstås också på vad alternativen är. Hade vi haft mega höga bundna sparräntor och jättelåga rörliga, så hade det kanske sett annorlunda ut.
Precis. Men jag tycker ju också att det man ska tänka på med just sparkonto, eller varför man behöver det, om vi ska gå in på alla de här anledningarna, är att jag säger 100%, det är det enda stället att placera bufferten på. Och alla borde ha en buffert. Har man inte en buffert, så är det första man ska spara till innan man går in på börsen eller amorterar eller vad man nu vill göra. Innan man konsumerar också, då ska bufferten vara på plats, och det, den ska ligga på ett rörligt sparkonto. Men sen har vi också det här kortsiktiga sparandet. Då handlar det ju någonstans om att ha rätt pengar på rätt plats. I att det kortsiktiga sparandet, när man ska gå in på börsen till exempel, så ska man ju vara inne på börsen under en lång tid. Vi brukar prata alltså minst 3 år, men gärna 5 år eller längre. Alla pengarna som man ska ha inom de 5 åren eller 3 åren eller vad man nu bestämmer sig för, de ska ju också ligga på ett sparkonto. Det kan till exempel vara, jag var inne på det innan, resa nästa år eller en eventuellt kontantinsats. Men jag har ju också ett så kallat kulkonto som är ett kortsiktigt sparande som jag också har på sparkonto med ränta. Och det är ju till exempel planerade inköp eller om jag ska göra någonting roligt som inte täcks av min lön. Jag har köpt en Apple Watch till exempel. Det är ju sånt som jag sparar till på mitt kulkonto, som är också ett kortsiktigt sparande. Ja. Liksom.
Men precis, alltså egentligen kan man väl säga, för jag tror att det, nu pratar vi om buffert och kulkonton och allt sånt där. Många har nog inga etiketter alls på sitt sparande.
Men det är ett
också.
Spartips. Det gör mycket roligare att spara.
Nej, men precis, det är ett bra tips, men jag menar så här, egentligen borde ju själva default borde ju vara att har man pengar liggande som man inte behöver närmaste dagarna, så borde man få ränta på dem. Då borde man ha dem på ett konto där man får räntan. För jag tror många bara har lite pengar över som man kanske inte riktigt har satt en...
Nej, ja, de allra flesta kanske inte tänker så mycket på det som jag gör, som är en nörd. Mm. Men en annan anledning, om vi ska komma in på det, är ju att det faktiskt separerar vardagspengarna från sparpengarna. Och jag tror också att det är viktigt liksom för att hålla koll på sin privatekonomi och göra bra ekonomiska beslut och kanske också få till sparandet. Att man direkt liksom säger, okej, men det här är de pengarna jag ska spendera den här månaden eller liksom använda till vardagen, och det här är de pengarna som jag sparar. Och då är det mycket tydligare, så här, vad har jag kvar? För jag tror att många också kan känna igen sig i det beteendet att man har allt på sitt lönekonto och sen det som eventuellt blir över sparar man. Och det borde ju vara precis tvärtom, och det kan verkligen hjälpa en i ens liksom, sparstrategi för att spara mer.
Absolut.
Och där, nu tyckte du ju inte att man ska ha flera olika konton för flera olika syften, men det tycker jag.
Jag menade det inte så, jag menade det bara, ja.
Ja, men liksom strategin där för min del är ju någonstans, vi har ju också den här funktionen att man kan sätta upp sparmål i appen. Och då säger att jag har, ja men pensionen kan vara ett sparmål, min nästa bostad är ett sparmål och mina barn, nu har jag inga barn, men säger att jag har barn, är ett sparmål. Då kan man liksom koppla både ett sparkonto och ett investeringssparkonto eller ett aktiefondkonto till det sparmålet. Så att man liksom på ett enkelt sätt kan hålla balansen mellan investeringar och oinvesterade pengar. Mm. Som ju också någonstans kan minska risken i sitt sparande, särskilt under tuffa tider.
Absolut.
Den absolut bästa anledningen är att pengar som väntar på att bli investerade också ligger väldigt bra på ett sparkonto med ränta.
Ja, precis. Och så av våra kunder är det ju väldigt många som använder det så. Att man sätter in pengar på sitt sparkonto. Och sen när man har bestämt för vad man ska köpa, först då för man in det till sitt ISK till exempel.
Precis. Och anledningen varför det är mycket bättre än att sätta in dem direkt på ett ISK är ju för att alla pengar som sätts in på ett ISK blir ju beskattade. Så att om man har det, om det inte ska investeras direkt, ska det investeras direkt, är det ju klart att man lika gärna kan sätta in det på ISK direkt. Men annars låta det mellanlanda på sparkontot, och så kan man, ja men, med gott samvete vänta med att investera pengarna om det är så att man vill det. Sen tycker jag ju såklart att man ska spara regelbundet också. Men för oss som är aktiva investerare så har jag liksom månadssparandet som går in direkt i fonder, och sen månadssparar som går in på mitt sparkonto. Och sen under månaden så köper jag aktier för det som ligger på sparkontot.
Mm.
Då måste jag såklart först föra över det till ISK. Men det är ju de här interna insättningarna som jag går.
Nej, men precis. Och liksom framförallt är det ju att man inte ska ha pengar liggandes väldigt länge på sitt ISK som ligger oinvesterade. Ligger de där någon vecka är ju inte det någon större fara. Men,
nej, men om man gör det
men om
de
ligger under ett år så är det ju dumt, får man säga. Mm.
Det kan ju också gälla liksom klumpsummor som man har som man vet ska investeras, men där man vill sprida riskerna genom att köpa vid olika tillfällen under ett år. Skulle man ju också kunna använda sparkonto som en strategi.
Ja.
Men vi ska också ta upp det dock att man ska ju inte hålla på att flytta pengar in och ut från ISK om de ska investeras igen.
Nej, det där är ju lite komplicerat, precis. Men har man precis sålt av så man har massa pengar liggandes på sitt ISK och man tror att man snart ska investera dem igen, då är det ju dumt att flytta ut dem på sparkonto och ha dem där i 1-2 veckor och sen flytta in dem till ISK igen. För då varje sån insättning kommer man att liksom beskattas för. Och det är en ganska avancerad kalkyl att göra för att veta exakt när det lönar sig att liksom ta ut dem beroende på hur länge man tror att man ska vänta. Men som grundregel, har man som ambition att investera dem hyfsat snart så är det bättre att låta dem ligga kvar. Så är det ju.
Precis. Så det är i alla fall liksom några av strategierna som jag använder mig för just för ett sparkonto. Och det är ju för att göra bättre ekonomiska beslut, att få liksom en bättre överblick över vad jag har att röra mig med.
Om man är en sån som har sin buffert liggandes på ett konto till väldigt låg ränta eller ingen ränta alls, så ska man bara veta att det är fullt normalt, så gör de flesta.
Men rösta med fötterna.
Men också att det är väldigt lätt, det tar ju bara några minuter att flytta över dem till ett konto som har en ganska bra ränta. Och det är värt den tiden att göra det.
Jag håller helt med. Och jag vill också säga att är man liksom ny på sparande och investeringar så kan det också vara ett ganska bra sätt att har du liksom ditt sparkonto på Avanza så kan ju sedan steget till att lära sig saker som finns i appen också bli lägre.
Mm, absolut.
Så att gå in och starta ett konto. Nu tror jag att alla som lyssnar på det här redan är Avanza-kunder, och är ni inte det så är det liksom hög tid att bli det. Men för om man klickar sig runt i appen lite så finns det väldigt mycket man kan lära sig, både när det kommer till fond- och aktiesparande och även andra finansiella instrument. Jag vill ändå säga, precis som Johan, se över vad du har för ränta idag och se om det är så att du kan få bättre ränta någon annanstans. Och länge lever sparkontot.
Ja.
Tack så mycket för att du ville komma.
Tack så mycket.
Verkligen ett stort tack till Johan. Jag tror vi alla har lärt oss någonting idag när det kommer till sparkonto och räntan och hur man ska tänka. Nästa veckas poddavsnitt så vill jag nästan lova att det kommer komma en gäst som jag tror många av er tycker är superintressant att få lyssna på. Så stay tuned, så hörs vi.